Hej och välkomna ska ni vara till en ny avsnitt av Ernst & Kari-podden. Podcasten som ger dig en djupare inblick i arbetslivet, karriärsvalen och allt däremellan. Jag som pratar idag heter Erik Arts och jag ska snart påbörja mitt tredje år på bioteknikprogrammet och sitter även som karmansvarig i Ernst. Idag har vi fått möjligheten att träffa Anna-Caroline och Seiran. Anna-Caroline jobbar som projektansvarig för Sveriges ingenjörer och kommer idag att prata om vilka Sveriges ingenjörer är, vad det kan hjälpa studenter med och slutligen hur en ingenjör ska profilera sig mot arbetsmarknaden. Vi kommer få lära oss om grundpelarna till hur man skriver ett bra CV och vad man ska tänka på när man bygger upp sin egen LinkedIn-profil. Och då får jag säga välkommen till Ernst & Kari-podcasten, Anna-Caroline och Seiran. Anna, välkommen.
Hej, tack snälla Erik. Kul att få vara här.
Ja, ni är så välkommen. Så, vad har ni hållit på med den senaste tiden?
Vi är ju inne i mottagningsperioden, som vi kallar det för. Normalt sett brukar det innebära att vi reser runt i princip hela landet och välkomnar nyantagna ingenjörsstudenter, där vi presenterar Sveriges ingenjörer lite. Och även berätta lite vad de har att förvänta sig av sin utbildning kommande år och även tiden efter det. Mm. Men nu har det varit lite speciella omständigheter i och med pandemin.
Ja.
Vi har inte kunnat föreläsa så mycket fysiskt som vi brukar göra. Förutom på KTH och Chalmers där man har delat upp grupperna till lite mindre grupper.
Yes.
Det är vi i mitt uppe i just nu. Så det är jättekul.
Right. Ja, jo, men det är jättekul. Jag kommer själv ihåg när jag var under mottagningsperioden er föreläsning som ni hade i en av hörsalarna på Chalmers faktiskt.
Yeah.
Så det satte sig fast i mitt minne i alla fall. Men jag tänker vi börjar lite lätt så här. Vi kan börja med att prata om vilka Sveriges ingenjörer är. Och vad är det för slags frågor ni driver som organisation?
Just det. Sveriges ingenjörer är ju ett fackförbund och en intresseorganisation för just högskoleutbildade ingenjörer och även ingenjörsstudenter. Och vi har 156 000 medlemmar ungefär, så vi är ett ganska stort nätverk av ingenjörer och vi är egentligen det enda nätverket som har så pass stor grupp av ingenjörer samlade på en och samma plats på det sättet. Så det är vilka vi är och vi finns i Stockholm, Göteborg och Malmö i fråga om liksom ett kansli och sådana saker. Men sen finns vi också representerade på olika arbetsplatser med förtroendevalda och även på lärosätena med studentmarknadsförarna som vi har, som också är en form av förtroendeval.
Right.
Vi driver ju väldigt många olika frågor. Det är ju en väldigt stor fråga i sig att ställa, för vi gör väldigt mycket olika saker. Mm. Men vi brukar väl beskriva det lite som att vi har ett intresseorganisationsben och ett fackförbundsben då. Och i fackförbundsbenet innefattar ju egentligen allt som har kring med arbetsrätt att göra och kollektivavtal och att se till att våra ingenjörsmedlemmar eller alla ingenjörer egentligen har så bra villkor som möjligt på sina arbetsplatser och trivs så att allting fungerar och så vidare. Och då har vi då de här förtroendevalda oftast ute på arbetsplatser som representerar oss då.
Ja.
Men också oftast är anställda på företaget också. Ja, sen har vi det här intresseorganisationen. Man hör lite på namnet att så här, vi har ju ingenjörer som är, det är ju våra medlemmar. Och det gör ju såklart att vi driver frågor som är relevanta för ingenjörer. Det är de intressant och relevant och vill att vi driver. Och det kan innefatta lite olika saker. Delvis är det ju att det ska löna sig att ha pluggat en ganska lång och svår utbildning. Det vill säga att man ska få den lön man har rätt till, en ganska hög lön egentligen, i och med att det är en av Sveriges tuffaste utbildningar. Men även frågor som miljön och hållbarhet och jämställdhet, att teknikintresse hos unga, att liksom bibehålla det och utveckla det så att man vill studera vidare sen och bli ingenjör.
Ja.
Det är lite beroende på våra medlemmar har, vad de har för frågor vi vill. Och de frågor som de vill att vi ska lyfta.
Ja, men det låter jättebra. Och jag tänker så här, om du är liksom en studerande student nu och är intresserad av Sveriges ingenjör, så kanske man alltid undrar, vad är det Sveriges ingenjör kan hjälpa dig som student med?
Ja, det finns ju en del förmåner för studenter som man kan ta del av. Och det beror ju såklart lite på vilken årskurs man läser. Men någonting som man har tillgång till oavsett vad alltid är dels våra CV-granskningar. Då man skickar in ett CV och får det granskat av våra experter. Man brukar få ganska rätt feedback på några sidor här på Tara. Och det kan man använda varje år oavsett vilken årskurs man går. Och jag tycker egentligen att man ska börja ganska tidigt med det. Ja. Även när man söker extra jobb och sommarjobb och sådär. Det blir ju bara att man ska se ett CV som någonting väldigt dynamiskt och levande som hela tiden ändras och anpassas till jobben och så vidare. Så man kommer, det är en super, man kommer att ha ett super-CV när man exar då liksom. Så det tycker jag man ska göra med tidigt. Sen när man kommer mer i slutet av fasen, eller av studierna egentligen,
ja.
Då kan man använda sig av LinkedIn-granskning och även simulerade intervjuer. För det blir mer aktuellt då när man ska söka en heltidsjobb, ett fast heltidsjobb och så. Sen under studierna så kan man också söka stipendier. Då krävs att man har varit medlem i minst 6 månader då för att kunna söka dem. Men man kan söka obegränsat antal gånger och man kan få ett stipendium max 2 gånger då. Men de är väldigt generösa och egentligen är det som krävs att man har en motivering för det. Men det kan vara allt från att man vill driva något litet projekt i Vietnam, säger jag, för att dra till med någonting.
Ja.
Till att ha lite extra stöd under exjobb eller utbytesstudier. Men även om man liksom har fått en cykelstulen eller en dator som har kraschat. Det vet jag att studenter verkligen har fått ersättning för om man har behövt det. För ja, det kostar ju ganska mycket och det är inte så lätt för studenter att kanske ha råd att ersätta det.
Nej, det är ju inte alltid det. Speciellt om man inte får stöd från andra håll.
Nej, men precis. Så att stipendierna är verkligen guld värt. Och det vet jag att jag själv är ju inte ingenjör, men med i mitt fackförbund för ekonomer. Och vi har ju inte haft den här möjligheten. Så jag tycker att det är fenomenal att kunna ha ett fackförbund. Sen har vi även försäkringar. Är man medlem som student, då har man ju automatiskt en olycksfallsförsäkring. Så man är täckt av den. Sen kan man teckna en hemförsäkring man skulle vilja. För vi har ju tagit fram och förhandlat fram väldigt förmånliga hemförsäkringar. Dels med IF är 75 kronor i månaden och dels med akademikerförsäkringar för 45 kronor i månaden. Så det är ganska förmånliga priser egentligen.
Ja.
Annars brukar det väl ligga på 120 ungefär. Ja men typ kring det. Och om man också ser till att man får olycksfallsförsäkringen så har man gjort ett helt enkelt. Så de här försäkringarna är väldigt schyssta förmåner för studenter. Och sen när man kommer kanske lite mer igen då mot slutet av sina studier, då skulle jag väl säga att då har man ju också avtalsgranskning och lönerådgivning.
Mm.
Det innebär egentligen att man kan skicka in ett avtal, som så att man har fått ett jobberbjudande i slutfasen. Eller man har nog fått jobberbjudande då när man har fått avtalet. Men det är ganska köttiga avtal ibland och det kan vara svårt att förstå terminologin kring det. Och då har vi ju våra jurister där, som man kan skicka in en avtalsgranskning till och får svar inom 24 timmar på det. Och det kan man egentligen göra även när man har mindre jobb eller så här, jobbar extra. Men det kanske är mest aktuellt när man tar examen för att det är oftast de avtalen som är väldigt viktiga när du ska jobba helt.
Ja, och det är ju väldigt viktigt att man inte signar upp sig på någonting som man inte förstår. Och att få liksom ett extra öga av någon som faktiskt förstår sig på och jobbar med just den väldigt luddiga terminologin som ibland avtal kan innehålla är ju väldigt viktigt. Så det är alltid jättebra. Men det var kul att du var inne på just CV och LinkedIn, för det är ju vad dagens avsnitt kommer handla om. För idag ska vi nämligen prata om ingenjörsprofilering. Alltså hur en ingenjör ska visa upp sig för arbetsmarknaden. Vilket vi har hört nu att Sveriges ingenjörer jobbar mycket med, så det är väldigt kul att de vill vara med. Om vi börjar då med ett viktigt område som du pratade om tidigare, som var hur man skriver ett bra CV, så tänkte jag att du lite grann skulle börja där, så kan vi gå vidare mot senare studien och LinkedIn. Så vi kan börja med att prata om vad grundpelarna är för ett bra CV.
Ja, det man ska börja med att förstå och veta är väl egentligen hur lång tid en rekryterare lägger på ditt CV. För det är ungefär 20-40 sekunder. Så det går väldigt fort.
Mm.
Och det betyder ju egentligen att så här, det som är viktigt då är att man har ett CV som är lättläst. Det vill säga att det är lättöverskådligt. Det är väldigt tydligt.
Mm.
Och att allt som finns med på CV känns relevant. Ja. Det skulle jag säga är lite grundpelarna i att man har så kort tid att göra ett intryck på rekryteraren.
Ja.
Sen om man kollar liksom innehållsmässigt lite så, om man vill fördjupa sig lite i det liksom, så jag ska försöka sammanfatta lite kort så här på en podd, men det är lättare när man har en bild framför sig. Men säg att ni har ett CV och många skriver typ så här CV som titel, det kan man ju skippa, det säger sig själv. Det kan man skriva i dokumentet om man vill döpa det, då kan man döpa det. Inte ens då gör jag faktiskt det, utan jag brukar använda namnet. Vi brukar säga att man ska skriva sitt namn faktiskt.
Okej.
Och sen så kan man börja då med att skriva en kort ingress egentligen där man beskriver sina karriärsmål. Kortfattat lite så här, man kan säga någon mening om någonting om en själv kanske. Men framför allt att beskriva lite, vad är ens karriärsmål? Vad har man på ambitioner och så vidare? Vad vill man framåt helt enkelt? Så några rader egentligen bara. Och sen kan man lista några kompetenser om man har det. Typ mjukvaruutveckling eller algoritmutveckling. Ja, vad man än har som man vill lyfta lite i. Som kan vara relevanta för jobbet. För det är det enda man ska med sig i bakhuvudet. Allt ska vara relevant.
Ja.
Och i fallet av just studenter skulle vi rekommendera att ha utbildning först. Så att utbildning framför arbetslivserfarenheten. Man börjar med utbildning och sen tar in arbetslivserfarenheten.
Mm.
Och då är det omvänd kronologisk ordning som man beskriver. Det vill säga man tar senast första.
Ja. För det är väl inte, det är inte lika relevant att lista först vilket dagis man gick på, utan det är bättre att lista att man till exempel har gått på Chalmers.
Ja, exakt. Jag skulle säga att gymnasiet också är så här, det är inte jätteviktigt.
Nej.
Och så det beror på lite hur mycket erfarenhet man har, hur mycket man vill fylla ut och sådana saker såklart. Men inte bara efter gymnasiet, alltså tidigare gymnasiet känns absolut inte relevant. Nej. Sen kan man ju ha varit engagerad under sin studietid och ha förtroendeuppdrag exempelvis. Man kanske är ordförande för någonting eller det är något projekt och sådana grejer. Och sånt är ju väldigt värt att lyfta. För att oftast är det ju, min erfarenhet, jag var själv ordförande i ett utskott och jobbade som projektledare lite. Men jag tyckte att man gjorde väldigt mycket, jag tycker man fick väldigt mycket ansvar egentligen i de här rollerna. Och det var som en liten arbetsplats. Jag lyfte verkligen det här, för här hade jag ju en roll där jag tagit väldigt mycket ansvar. Mer än kanske på vissa jobb som jag hade haft. Så jag lyfte verkligen mina förtroendeuppdrag väldigt mycket. Så det tycker jag verkligen att man ska highlighta om man har den erfarenheten.
Det tycker jag absolut också. För jag menar, det är många av de förtroenderoller som man kan få är också egentligen via arbetsintervjuer. Eller intervjuer med någon typ av styrelse som man får det med. Så det är ju nästan som att man har fått ett typ av jobb i en begränsad tid.
Verkligen, och ansvar för personen. Men verkligen, den ska verkligen med. Och sen lite språkkunskaper och om man har några datorvana. Det beror lite på vad man kanske har för inriktning på sina studier och sådär.
Ja.
Och sen lite övriga meriter om man har körkort och sånt. Allt också återigen att det ska vara lite så här relevant för jobbet. Det kanske inte är jätteviktigt att de vet att du har körkort ibland är det och så vidare.
Nej.
Sen är det här med referenser och så. Det behöver man ju inte, eller det ska man ju egentligen inte lämna. Det ska man ju egentligen förbereda en referens på. Alltså, så man ska inte lämna ut uppgifter på ett CV till en referens och så vidare. Utan om man vill få med det, då får man skriva liksom att det lämnas vid begäran. För man ska synka referenser kring vad det är för tjänst man har sökt och så vidare.
Mm.
Och sen sist är väl det här med kontaktuppgifterna. Det måste man ju få med såklart. Jag brukar säga att man ska få med mejl, telefonnummer, men även gärna LinkedIn profil. Right. Det är ju väldigt också. Det kan man ha på, vad heter det, header och footer. Vad heter det på svenska?
Ja, säger jo, men det är, vad är det? Ja, nu glömde jag också på något.
Ja, där uppe
och jo, liksom. Där uppe och där nere. Det är så bra sätt att säga på det.
Antingen eller. Mm.
All right. Men du nämnde tidigare då att det var en väldigt kort tid som en rekryterare kan lägga ner på just ditt CV, för de får ju väldigt många. Men hur långt skulle du säga att ett optimalt CV är? Snackar vi flera sidor eller snackar vi en halv sida? Eller liksom, vad blir för lite och vad blir för mycket till slut?
Mm. Nej, alltså en till två sidor skulle jag vilja säga.
Ja.
Har man möjlighet att göra det på en sida är det ju toppen eftersom som sagt det går väldigt fort när man läser CVn. Och får man allt på en sida då kanske man kan ta till sig lite mer enkelt av informationen än om det hade varit. Samtidigt vet jag, för jag har själv rekryterat, att man blir också så här, man får ett öga för att läsa igenom även två sidor väldigt fort. Så att det går verkligen att ha det på två sidor. Jag tycker att det viktigaste är att man är relevant i det man får med. Det är det absolut, absolut viktigaste. Och att man anpassat CV till tjänsten man söker. Och jag förstår att det låter jobbigt. Det har jag också själv tyckt när jag har suttit där och sökt jobb och så vidare. Men det är klart man kan ha någon form av. Jag brukar ha ett grund-CV som jag har för mig själv. Där jag har liksom listat allt jag har gjort egentligen. Klipper jag och klistrar lite och kopierar hit och dit. När jag ska liksom anpassa lite CV. Okej, men vad är relevant för den här tjänsten? Ja, men det är bara de här jobben. Sparar jag om filen. Så att det går ju att hitta. Det är ganska smidigt att ändå anpassa sitt CV efter varje jobb. Men det är bra att ha ett CV där du har listat allt så att du själv inte glömmer någonting. Och det beror ju såklart på, men jag har väldigt mycket arbetslivserfarenhet. Så för mig är det skönt att ha den här långa och bara ha koll på allt uppe så kan man anpassa. Så att, det är viktigt att anpassa. Så att, är det så att det blir två sidor så är det absolut fine. Men inte mer än två sidor. Det är väl det som är det fundamentala. Inte fler än två sidor.
Nej, jag tror helt ärligt att anpassa sitt CV är nog inte någonting som är helt glasklart för studenter heller. Nu kanske inte vi har jättemycket som vi kan klippa och klistra med än så länge. Men
Nej.
det är någonting i alla fall jag inte har tänkt på innan. Det låter ju helt briljant när man hör det från någon annan, men
Ja.
det är inte någonting man direkt får presentera tidigare. För det är ju absolut sant. Det kan ju finnas vissa jobb som inte bryr sig det blekaste om vad jag gjorde. Ja, med något annat företag som är helt annat inriktat än vad det är den rollen som de söker. Då behöver jag egentligen ta med det. Det spelar inte så
Ja.
mycket roll.
Nej, och det som sagt, det här beror ju såklart på hur mycket erfarenhet man har. Känner
Ja.
man att det är så mycket, men då ska du ju verkligen försöka dyka. Då ska du verkligen satsa på den här ensidan och då får du bara slänga in lite saker. För att
Precis.
en halv sida, det känns lite fattigt.
Ja.
Också lite så här, det man kan göra om man har lite mindre erfarenhet, det kanske att man kan förlänga sin ingress lite med karriärsmålen.
Ja.
Lite. Där kan man också säga någon mening om sig själv. Att säga, ja, men jag är en utåtriktad ekonom eller jag gör det här och vill göra det här och har gjort det här. Så man kan beskriva sig själv lite kort där. Ibland har jag gjort det för att inte heller vissa tjänster, alltså vissa gånger behöver du inte personligt brev. Och då ska du ha ett starkt CV och då kanske ingressen är jätteviktig. Så det är också lite så här, man kommer märka när man söker många jobb att det varierar lite. Ja, så det finns olika sätt att dryga ut och hitta, om man inte har så mycket erfarenhet och sådär.
Ja, men om vi stannar kvar vid den här ingressen då som är lite grann om en själv. Hur personlig ska man liksom vara i den ingressen? Ska det vara verkligen att jag har drömt om det här sen jag var liten och mina föräldrar pratade mycket om att jag passade för den här rollen och min mormor var en si och en sån här person så det går i släkten. Är det sånt man letar efter eller är det lite mer ja men lite mer professionellt sätt att se på sin egen person?
Ja, alltså jag skulle vilja säga att det kanske är lite mer professionellt att se på sin egen person. I alla fall i CV. Men sen har man ju lite utrymme för att vara mer personlig i typ det personliga brevet. Där kan man liksom knyta an till lite andra vitala erfarenheter som är mer personliga. Men som på något sätt skulle kunna vara relevant för tjänsten. Och framför allt på en intervju.
Ja, jo.
Där kommer man oftast behöva ge exempel på saker och ting. Det kommer ju allt oftare att du måste exemplifiera det du berättar om dig själv. Och det är inte alltid att jag har använt mig av exempel som är arbetslivsrelaterade. För att jag har också varit student och inte alltid haft lika mycket erfarenhet. Och då har jag berättat om att jag är ansvarsfull för att jag är storasyster. Jag har tre småsyskon och alltid behövt. Alltså sådana saker, så det går att få in det. Men det är mer kanske ett läge där man är på en intervju. Eller eventuellt det personliga brevet då. Så att ett CV, ja absolut, man kan vara personlig. Man måste ju skilja på privat och personlig, det är väl lite den. Men mer där man kanske lyfter personliga egenskaper som kanske är kopplat till varför du söker det där jobbet eller varför du har det här målet. Eller, förstår du?
Ja,
Om jag
jag hänger med.
min ingressexempel så inleder jag med att ja, men jag är en utåtriktad ekonom som nu har jag inte det i huvudet, det var länge sedan jag sökte jobb här, eller det var inte jättelänge sedan, det var ett år sedan, men och då skriver jag lite om mina personliga egenskaper, men det jag skriver sen om mina karriärsmål hänger ju väldigt mycket ihop. Man förstår att ja, det är klart att du söker jobb inom marknadsföring och HR, för att du har beskrivit sånt. Men då har det skett på någon mening bara. Så på så sätt kan man ju vara lite personlig. Liksom.
Jag tänker vi stannar kvar lite mer av det personliga. För mm. om man har bara 20-40 sekunder på att presentera sig själv, är det då viktigt att man har en bild på sitt CV eller inte för att visa vem du är?
Ja, det här med bild eller inte bild. Tror det är lite, det viktigaste med bild är väl att man har en professionell bild. Så att man får göra lite som man känner på den punkten. Och sen beror det också lite på kanske vilken sektor man söker jobb inom. För det är klart att en bild kan säga ganska mycket på något sätt. Du ser glad ut eller tillmötesgående ut eller sådana saker. Men det viktiga som man ska ha bild är att den är professionellt tagen egentligen. Det är egentligen det. Och där är egentligen en smakfråga. Men det är klart att det kommer bidra till att göra ett intryck på en rekryterare. Så är det ju. Det är oundvikligt att vi är bara människor. Vi kommer få intryck av det vi ser framför oss. Ja. Men ibland är det också kanske lättare att komma ihåg någon. Det är lite min erfarenhet. Att man kanske lättare när man får ett ansikte. Om man har 100 CV, det är ett lättare sätt att lägga någon på minnet på något sätt, eventuellt. Men det beror ju också på bilden, som sagt. Det kan ju också vara på ett dåligt sätt om bilden inte är vältagen. Liksom. Så att har man en professionell bild, då ser jag inga problem att ha en bild faktiskt. Det kan bara bidra till att lämna ett längre intryck.
Nej, men jag tycker väl också lite grann det här med att ha en bild eller inte. För vi pratar ju väldigt mycket om studieteknik faktiskt när det gäller föreläsningar. Många tycker att det är väldigt hjälpsamt att sitta och läsa materialet dagen innan föreläsningen. För när man väl hör det på föreläsningen så får man ju liksom en liten recap av om du har läst. Och jag tänker att det borde väl funka lite grann på samma sätt. Om du har sett en bild på en person i ett CV. Mm. Och sen så möter du personen på riktigt som du känner igen från CV till en arbetsintervju, så kanske man har lättare att komma ihåg personen och kanske får en liten fördel.
Det är det jag tänker också. Ja. Att det är fördelen egentligen. Och att det beror på vilka jobb man söker. Skulle man söka jobb som är inriktade mot att så här, du kommer möta mycket människor på något sätt. Ja. Då vill man ju... Men har man då en bild där man får intrycket av att ah, men det här verkar vara en lite utåtriktad eller glad person eller någon som är mötesgående, då får man intrycket att det är en person som ska kunna passa för den här rollen. Så det beror på väldigt mycket vilken roll man söker och vilka egenskaper de söker hos en person. Men det är inget krav, verkligen inte. Det är jättemånga som inte. Jag har alltid haft bild. Min kompis har aldrig bild. Så det är helt upp till en själv egentligen om man är bekväm med.
Och ni får båda jobb.
Ja, verkligen.
Så ja, det är helt upp till en själv uppenbarligen. Men om man nu säger att man har jobbat väldigt mycket med sitt CV och man känner sig väldigt nöjd. Hur skulle man kunna skicka in CV:t för granskning hos Sveriges Ingenjörer?
Ja, alltså man måste ju vara medlem. Det börjar med.
Ja.
Och sen har man ju då en egen liten sida man loggar in på med BankID. Och där kan man välja då att använda CV-granskningen. Men man kan också mejla till cvgranskning@sverigesingenjörer.se.
All right, men nu säger vi att vi har gått på Chalmers ett tag. Vi börjar gå mer mot mastersåren och då kanske LinkedIn börjar bli mer aktuellt. Du börjar samla på dig lite erfarenheter och du vill mer visas upp nu inför att du snart ska examineras. Och LinkedIn är ju väldigt viktigt i jobbsökandet som en professionell profil, som ingenjör. Och hur anser du att en student även efter studietiden ska lägga upp sin LinkedIn-profil?
Ja, alltså man ska ju börja tidigt egentligen. Så är det. Det är väldigt bra att göra det. Också för att hålla saker... mycket är ju färskt i minnet i stunden. Liksom. Man vill ta vara på det man kommer ihåg att man gör här. Efter några år kanske man inte kommer ihåg att man gjorde vissa grejer, men kanske delade det där projektet, för att det blir inte lika relevant att komma ihåg det efter några år. Så jag skulle säga att man ska egentligen skaffa en profil ganska tidigt och börja lägga in alla sina erfarenheter och meriter ganska tidigt. Och hela tiden bara fylla på under studietiden och gärna connecta med folk. Och nu, alltså, när jag skaffade LinkedIn så var det, eller när jag pluggade och skaffade LinkedIn, det var ju fortfarande relativt nytt. Men nu har det utvecklats otroligt mycket mer, så nu kan ni verkligen göra så mycket mer. Man kan söka jobb på LinkedIn, kunde man inte när jag var student. Man kan följa företag och så vidare. Så att jag skulle säga att lägga upp det, det är väl lite likt ett CV. Det är ganska likt ett CV faktiskt, ja. När man lägger upp sin LinkedIn-profil. Men tipset är väl framförallt att börja i god tid och att hela tiden liksom löpande fylla på med allt som händer. Man kan beskriva sina kurser till exempel lite mer också. Det gör man ju inte i ett CV. Man har inte det utrymmet att beskriva sina kurser lika mycket. Så det är ett jättebra tillfälle att göra det på LinkedIn. Speciellt för ingenjörer, för det kan verkligen vara relevant när folk... Nu är ni ju väldigt attraktiva på arbetsmarknaden, men det är bra information för rekryterare liksom att ha lite bättre koll på att okej, du har läst de här typen av kurserna och så vidare. Man behöver inte skriva jättemycket, men det kan man ju, och det kanske man inte sätter sig och gör när man väl har exat. Så det kan man ju passa på att beskriva sina kurser lite mera och de här förtroendeuppdragen om man har det. Men liksom att hela tiden löpande fylla på med information så att man slipper det sen när man exar typ, eller i sista året. Då har man inte lika mycket att göra på det.
Nej.
Och sen att hitta med sina klasskompisar. Och jag vet inte hur det är med ingenjörer, och ni blandas med andra ibland och går några kurser ihop och sådär.
Ja, alltså vi gör ju det ibland. Det beror ju väldigt mycket på program och kurs såklart. Men jag som går bioteknik exempelvis har läst kurser med väldigt många kurser med speciellt kemiteknik och kemiteknik och fysik. Men vi läste även en kurs med industriell ekonomi, vilket var lite otippat. Så det är ju lite grann så att man ibland blir ihopparad med folk som man inte riktigt trodde att man skulle plugga med. Men det kan ju vara jättegynnsamt i längden.
Exakt. Och det är det som jag menar, att då är det jättebra att kunna connecta med den personen när man väl pluggar. Det kanske blir lite mer, man kanske inte kommer ihåg att connecta med den efter 3 år när man liksom ska ta examen. Så att alltid beakta det nätverkandet också, för det är ju det är, ett fantastiskt nätverksplattform egentligen. Så att,
min nästa fråga var faktiskt någonting som du redan lite grann varit inne på, men jag tänkte fråga hur aktiv man ska vara på LinkedIn. Och vi har pratat lite grann om det nu här, med att man ska uppdatera med sina kurser och så vidare, men finns det någonting som heter för aktiv på LinkedIn?
Nej, det tror jag faktiskt inte att det gör. Det är ju liksom ett marknadsföringsverktyg för dig liksom, så att du kan aldrig vara för aktiv på det. Jag tycker man ska... Hur aktiv ska man vara?
Alltså, jag tror att det kanske inte finns något direkt svar på det, men jag tänkte att det var värt att fråga så det inte fanns någon oskriven regel att man inte ska vara för aktiv eller för oaktiv eller någonting sånt.
Nej, det kanske är snarare så här, det kanske inte är hur aktiv, men bara så att vara
aktiv. Att vara aktiv, ja. Det låter väl ganska logiskt.
Ja. Sen kan man ju vara det på olika sätt då, men ja.
Right. Jo, men det låter väl... allmänt smart skulle jag säga. Och sen hade jag också en fråga, det här med företag som finns på LinkedIn. Om det är så att du är intresserad av ett speciellt företag, säg Borealis exempelvis, är väldigt attraktivt för bioteknik och kemiteknikstudenter. Om det är så att du vill ha ingångar till Borealis, är det då bättre att följa privatpersoner, försöka connecta med privatpersoner inom företaget, eller själva företagssidan på LinkedIn?
Alltså, varför välja? Det är det jag menar. Det är bara att köra. Var aktiv överallt.
Right.
Ta alla som du kan. Följ företaget du är intresserad av, för där brukar de lägga upp tjänster. Och du kan liksom följa verksamheten, vad som händer. De kanske öppnar nya kontor någonstans och söker folk där och så vidare. Där får du mycket tillgång till liksom, ja, vad det är för tjänster de söker, vad som händer i deras verksamhet. Så följ själva företaget. Sen kan man också connecta såklart med en person på företaget. Det som är viktigt när man connectar, speciellt när man kanske är student och inte har lika mycket arbetslivserfarenhet och sådär, det är att man skriver någon kort hälsning när man lägger till någon. Men när man skickar ett sånt där meddelande, när man lägger till en person på ett företag som man tycker verkar intressant eller relevant, kanske för en själv på något sätt att få en ingång, det är att man skriver ett litet meddelande när man lägger till någon. Och då kan man skriva att man kanske tycker att den personen har en, ja, men intressant, eller har haft en intressant karriärsbana och är intresserad av det här företaget och möjligheterna som finns där. Det räcker så, eller skriva en av sakerna. Men skriv någonting. I och med att de får väldigt mycket förfrågningar, har väldigt stort nätverk, så sticker man ju också ut mycket mer.
Ja.
När man skriver. Det är det som är grejen. Och då kanske de lägger dig på minnet sen för framtiden om
right.
Man ska göra både och. Både följa själva företaget och våga connecta med folk. Men att man skriver ett litet kort meddelande, även om det är bara en rad. Men skriv någonting.
Mm. Oh, jo, men det låter väl logiskt. Ja, har du några slutgiltiga ord när det gäller hur en ingenjör ska visa upp sig för arbetsmarknaden? För nu är vi faktiskt färdig med alla de frågor som jag har förberett.
Ja, men man ska vara lite självsäker. Och komma ihåg att ni är värda väldigt mycket ute i marknaden. Och att när det kommer till, för vi pratade lite lätt, eller jag nämnde det bara väldigt snabbt i början, det här med lönerådgivning, att vi har det.
Mm.
Och jag tycker att sådana grejer, när man ger sig ut på arbetsmarknaden, att man ska, och det hänger ihop lite med att veta sitt egna värde. Och det är att använda vår lönerådgivning. Att när man ska, löneförhandla och sånt där. Det kan vara lite läskigt om man inte gjort det förut. Och där kan vi vara väldigt så här, bra stöd i det. Hur man gör det. Men också att vi har statistik på. Så här, vad har du för, vad ska du ha för ingångslön minst?
Ja.
Det skulle jag säga att man ska ta med sig också. Och det hänger ihop med att vara lite självsäker och veta sitt värde. För att ingenjörer är otroligt viktiga liksom. Och tar allt mer och mer andra personers jobb. Jag tänker på ekonom liksom. Nej, men jag menar, så är det ju faktiskt. För ni har ju den här tekniska biten. Som inte andra yrkesgrupper har. Och som vi kommer behöva allt mer i framtiden. Det ser vi ju liksom att saker och ting utvecklar sig åt det hållet. Att vara lite självsäker och våga ta för sig lite. Och nätverka även utanför LinkedIn och CV-livet. Utan så här, våga nätverka i studentlivet redan. För att det där är ju dina framtida kollegor. Kanske arbetsgivare. Kanske någon kommer vara din chef. Du kanske kommer bli någons chef. Så det är så här, man kommer mötas i arbetslivet sen. Så det är väldigt värdefullt att dels nätverka redan i studentlivet. Men också så här, reflektera lite hur man står ibland när man samarbetar med folk och sådär, för det tar man med sig sen i arbetslivet. Så att det tycker jag man också kan ta med sig faktiskt, som är lite utanför det här LinkedIn och CV, men ja.
Jättebra, tack så mycket Anna för att du ville vara med, det var jättekul att ha dig här och jag tror alla har fått väldigt många bra tips som de kan sen föra med sig ut i arbetslivet.
Ja, vad bra, jag hoppas det. Det känns kul att höra.
Ja. Så tack så mycket för att du ville vara med.
Tack snälla för att du fick vara med.
Tack så mycket för att ni har lyssnat på Ernst & Kajs podcast. Vi vill igen tacka Anna Caroline och Seiden och Sveriges Ingenjörer för att de har deltagit i detta avsnitt. Och om ni skulle ha några fler frågor till Sveriges Ingenjörer så kan ni alltid kontakta dem på deras mailadress som ni kan hitta på Sveriges Ingenjörers hemsida. Musiken i detta avsnitt är gjord av Oskar Svensson. Och om du hemma vet någon mer som vi borde intervjua till vår podcast kan ni alltid höra av oss på mail eller någon av våra sociala medier. Och med detta så vill jag hälsa er alla en fortsatt trevlig dag.